You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Och välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling.
Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen, Båtmässan Göteborg, Pilot Pen och Brant Båt.
Danska Alberte, då Holm Lindberg, tränade stenhårt hemma på dansvatten och tävlade ute i världen. En satsning som gav flera mästerskapsmedaljer. Hon tränade mot Josefin Olsson men valde sedan att lämna sin egna segling till förmån för att lyfta andra och bidra till medaljer från coachbåtens perspektiv. Coach i KDI, hon har jobbat för Dansk Sailunion och varit sportchef på KSSS och nu anställd av Svenska Seglarförbundet för att jobba både med utvecklingslandslaget och Svea Sailing Team. Numera Dahlberg, hon är gift med Anton, vår 470-stjärna och paret har två barn, en vovve och är i sin femte OS-satsning. Välkommen till seglingspodden, Albert Dahlberg!
Hej Anna!
Hej, kul att ha dig här. Även fast du inte är fysiskt här så är du med oss nu i podden. Äntligen, du är ju en sån, du stod ju på wishlist för en av våra tidigare gäster, Lovisa Karlsson. Det var hon som sa, vi måste ha med Alberte. Och när jag pratade med henne häromdagen så sa hon, åh jag längtar redan efter att avsnittet kommer släppas.
Oj, oj, oj. Det här, ja, man får ju lite prestationsångest, men jag hoppas att vi kommer göra det bra ändå. Då.
Ja, det kommer vi. Och det är bra. Lite prestationsångest kan ju vara bra, det vet ju du som seglar också. Och hur man kan tackla det, det är ju du expert på, så vi kan nog göra detta bra tillsammans. Vi börjar bara kort för de som inte känner dig. Just nu sitter du söder om Öresundsbron. I ett hus på landet där, eller hur? Med familjen?
Ja, exakt. Jag sitter i Klagshamn, heter det. Det ligger i Malmö kommun. Och njuter av lantlivet lite.
Och några få dagar hemma, det blir desto fler på resande fot för dig och din familj. Berätta lite om hur livet ser ut för familjen Dahlberg.
Nej, men familjen Dahlberg är väl drivit ganska mycket av Antons, vad är det, femte OS-satsning. Så mycket av vår tid och planering går efter vad som passar hans schema. Och i det pusslet försöker jag passa jobbet som jag har på SSF. Och samtidigt så har vi ju två barn som vi ska få in i den här kabalen också.
Ja, och de är ganska små. Vi fick ju träffa dem på Marstrand nu för ett tag sedan när det var seglingens mästare och det var farmor och farfar och hela gänget som supporterskara och liksom för att få ihop allting. Jag vet ju lite vad ni går igenom, men känns det som att det funkar?
Ja, men vi har ju, alltså vi har världens bästa, eller jag har världens bästa svärföräldrar. Antons föräldrar älskar seglingen och har ju varit van med att stötta Anton i ja, jag tror 37 år snart ju. Så de är väldigt snälla och hjälper till och reser med och tar hand om barnen. Så där är vi väldigt lyckligt lottat.
Alberte, jag känner ju dig som den danska seglaren. Du seglade Laser. Det var länge sedan nu, men vi bodde ju ihop liksom back in the days och hjälptes åt där på vattnet och liksom i seglingen. Och sedan så har du ju nu då tagit klivet över på andra sidan. Du sitter i coachbåten, du jobbar för förbundet, du var inne på det lite. Att du är anställd av Seglarförbundet. Har du lust att berätta lite om hur det upplägget ser ut? För jag tycker ändå det är coolt. Det känns lite som att du kanske är den första kvinnliga coachen som faktiskt liksom kan kombinera familjelivet med att jobba liksom inom vår sport och med det jobbet som du faktiskt har.
Jag tror att jag har väldigt tur att jag hamnade i Svenska Seglarförbundet och med chefer som Magnus och Marie. Jag själv, precis som du säger, varit mycket i danska och först i danska seglingsvärlden. Och efter jag tog klivet till Svenska Seglingsvärlden så upplevde jag att Magnus framför allt då ville gärna ha tjejer och kvinnor fram i seglingen och var väldigt förutseende med det. Och sen upplever jag att Marie ger väldigt stor möjlighet. Man kanske inte alltid kan prestera bäst när man har två barn som springer runt och man försöker få hela livspusslet att hänga ihop.
Nej, precis.
Men jag upplever väldigt stor förståelse och jag upplever att SOK och SSF har kommit väldigt långt i det här med att förstå att ja, men vi ska ha kvinnliga tränare in i proffsporten eller olympisk sport.
Och det är ju självklart så som vi vill att det ska vara, men hur funkar det rent praktiskt då? För att jag har ju sett coachbilden när du har din minsta dotter i Babybjörn. Det är ju helt fantastiskt. Du har ju inte riktigt haft den vanliga mammaledigheten som man kanske har på ett vanligt jobb, eller? Är det självvalt?
Jag skulle säga att det är självvalt. I Sverige har man ju den lyxen och den... Ja, det är ju en jättelyx att man kan vara föräldraledig. Vad är det, 480 dagar eller något sånt. Men för mig var det väldigt skrämmande att bara skulle gå hemma med barnen och inte få vara med ute i seglingslivet. Så jag tror när Theo var 6 månader, då började jag jobba med Olivia och Louisa. Och då när farmor och farfar inte kunde vara med, ja, men då hade jag honom med ut på vattnet i Babybjörnen. Och det var lite speciellt för ibland så var det manliga coacher som jagade mig ute på vattnet. Jag tänkte, men shit, har jag tamp i vattnet? Eller vad håller de på med?
Ja.
Och så jag bromsade ner och bara, can I take a picture to my wife at home and show her?
All right. Ska man ta det som ett plus eller var det liksom... Jag antar att de är imponerade såklart.
Ja, men jag tror det. Men man kan känna sig lite som en apa i bur.
Det är ganska annorlunda. För om vi bara går till liksom det faktum att inte... Alltså hur många kvinnliga coacher är det överhuvudtaget i den här cirkusen?
Ja, jag försökte lista ut hur många det är. Och jag tror inte jag säger mycket fel om jag säger att vi var 10 i seglingen på OS totalt.
Ja.
Och då kanske det... Och Magnus kan ju de här siffrorna mycket bättre, men jag uppskattar i alla fall att vi är över 100 coacher.
Mm.
200 kanske. Det var väldigt många ribbar i alla fall.
Ja. Ja, och den här siffran har ju säkert liksom både fyrdubblats och femdubblats de senaste åren också. Så förhoppningsvis är vi väl på liksom rätt väg framåt. Vad tycker du är det absolut bästa med ditt jobb?
Det var en tuff fråga. Nej, men jag tror det jag tycker är det bästa med mitt jobb är att jag älskar seglingen. Jag älskar att vara utomhus. Jag älskar möten med drivna människor. Och så ger det mig så himla mycket feedback och god känsla när jag kan hjälpa drivna människor och göra deras bästa.
Jag får lite rysningar här faktiskt. Det låter helt fantastiskt och jag vet att de här drivna människorna som du pratar om, de uppskattar dig enormt mycket. Jag har hört så mycket bra positiva ord om dig och då undrar jag, hur gör du för att få två individer i samma båt att lyfta när de är väldigt olika?
Jag tror precis egentligen som man gör när man ska lyfta en person i en båt. Man måste förstå hur, när det är två människor i samma båt, man måste förstå hur varje individ fungerar och hur varje individ ska hanteras. Och så ge nycklarna till den enskilda individen och så se om det kan blomma på, helst på samma gång.
Ja.
Men man måste bemöta dem på olika sätt. Kanske säga meningen blir, eller det man får ut av det man säger kanske är samma, men man säger det på väldigt olika sätt.
Men hur gör du då rent praktiskt? Vi säger att jag är coach, jag sitter och lyssnar på det här avsnittet. Jag vill bli bättre på att möta olika individer. Och så kör du fram där med din coachbåt och så vet du egentligen vad du vill få fram, men du vet att de är olika. Hur gör du? Vänder du dig först till den ena och säger det på ett sätt och sen så liksom blir det tvärkast och säger det på ett helt annat sätt? Eller hur gör du rent praktiskt?
Oftast så är det ju lättare att coacha om man känner individen från tidigare.
Mm.
Så skulle jag till exempel, ja men senast så coachade jag Anton och Lisa på EM.
Mm.
Anton känner jag väldigt, väldigt bra i och med att vi är gifta.
Ja.
Och Lovisa, Lovisa har jag jobbat med sedan 2019 tror jag. Så jag har också väldigt bra insyn på henne.
Mm.
Men då läser jag kroppsspråket. Okej, vem är mottaglig till mig först?
Mm.
Ofta böja öppningen med att säga ja, vad, med en fråga.
Mm.
Så jag får lyssna in på vad de tycker och tänker, vad jag har dem.
Mm.
Så jag bara stämmer av med kroppsspråket och det de säger är samma. Och så
är det den här klassiska frågan, liksom, hur känns det? Eller vad är det du frågar?
Det kan vara väldigt specifikt. Jag kan säga, men hur är vriden, Lovisa?
Mm.
Kan jag säga till henne innan start?
Mm.
Då får jag något konkret på henne. Då börjar hon gå igång.
Mm.
Och börjar öppna upp. Och så kan jag säga till Anton, ja men hur är vågorna? Så jag försöker inte så ofta använda den här, hur känns det?
Nej.
För ofta så får man motspelet, ja men det känns piss eller det känns kass.
Ja.
Eller,
och så vad ska man göra med det?
Det känns jättejobbigt.
Ja.
Exakt. Jag försöker lura ut lite, vara lite smartare än atleten i den. Ja.
Så hade du några specifika riktigt svåra race som, alltså EM:et vet vi ju, det gick ju fantastiskt. Du måste varit så superglad och stolt när de gick i mål där och kramade varandra och krockade in i mediebåtar och firade och hade jättekul. Men liksom, var det några tillfällen under EM som var tuffare för dig som coach än just målgången i medaljracet?
Ja, alltså man får ju alltid plocka ut vad är det vi kan ta nytta av nu, vad kan vi säga på vattnet och vad ska vi vänta med till land när vi kan använda videon också så man kan få lite mer ja, men ögon utifrån.
Yeah.
Men ofta skulle jag säga att man egentligen ska bygga seglarnas självförtroende.
Mm.
För jag upplever att de seglarna som har tagit sig så långt är väldigt självkritiska. För annars har de inte orkat att lägga ner all tid på det de gör. Så ofta är det som jag behöver göra i ribben är att lyfta.
Mm.
Till exempel till Lovisa kan det vara, men jag vet att du kan detta, Lovisa.
Mm. Mm.
Du måste sträcka på dig, kolla framåt och så ta besluten. Låt inte Anton gå in, det är du som har den här, du kan detta. Och så kan det vara Anton, nu får du lita på Lovisa. Inte lägga dig i.
Ja, ja eller, nej, men jag fattar. Och, ja, och det är väl precis typ som du säger. Man som seglare är duktig på att vara självkritisk och analysera och kanske älta. Vissa gör det mer än andra. Men att få din input då som liksom mer framåt måste ju vara väldigt värdefullt.
Mm.
Så kanske ett inspel till alltså er som coachar ute i klubbar, att det känns lite som att ibland kanske man vill hjälpa till med problemen, men att man kanske snarare ska fokusera på framåt och vad är det vi har sagt? Vad är det önskade läget?
Precis, och jag tror verkligen man ska skilja på två olika ord som blir lite synonyma till varandra och används lite för ofta på fel sätt enligt mina terminologier då. Och det är, coacha är för mig mer på mästerskap.
Yeah.
Och tränare är mycket på träning. Så på mästerskap skulle jag säga, och coachningrollen, då har vi mycket mer att lyfta fram.
Mm.
Jag gillar att jobba väldigt positivt. Så lyfta fram de här bra, som de är bra på, de här grejerna vi ska göra, som vi har stämt av på briefingen innan vi går ut. Ja, men den här vinden, vi tror på det blir så här med förhållanden. Vi ska ha de här nycklarna att jobba med. Varemot är vi på träning, då kan vi vara lite mer, men det här är inte tillräckligt bra.
Yeah.
Här har vi några nivån vi kan lyfta för att vara bäst i världen. Där får vi nörda ner oss lite. Varemot på en regatta så kan jag vara lite mer så här, ja men det var det här stora misstaget som kostade. Fan, skit i det. Kom vidare. Det. Resten gjorde ni jättebra. Ha den approachen för att ställa om.
Uppenbarligen har det ju funkat superbra i många mästerskap. Så det låter som att receptet är ett välkomponerat recept. Det låter lite som att det här är verkligen Albertes träningsfilosofi eller tränarfilosofi, coachfilosofi. Är det något mer där som du skulle säga så här, men det här är Alberte-coachen eller Alberte-tränaren som vi kan liksom inspirera fler med?
Oh, Anna, det är inga lätta frågor här idag, tycker jag inte. jag vet inte om jag är så inspirerande. Jag vet inte om jag kan hjälpa folk på det sättet. Men jag skulle säga, skillnaden som jag kan uppleva ibland, det är att jag försöker se hela människan. Jag är inte riktigt bara nöjd med hur det är på vattnet. Jag vill gärna atleten mår bra också, eller att vi har koll på vad som är bakom, och det kan ta ganska mycket energi. Man ska veta det som tränare eller som coach, att går man in där då krävs det ganska mycket jobb också. Men det är där jag kan inte låta bli att gå in. Om jag jobbar med ett team väldigt nära inpå och vi har ett tajt samarbete, då tror jag på att får man lov av atleten och förtroendet av atleten till att komma in i det, då tror jag verkligen att 2+2 kan ge 5. Att det är något som jag eftersträvar ganska mycket, men det får man ju bara lov med om man kommer upp och har chans att jobba väldigt mycket en till en.
Ja, precis. Det behöver ju också vara då det långsiktiga arbetet och den stabila, om vi nu går tillbaka till anställningen, att det inte bara är in and out och jag vet inte om jag är med nästa gång. Eller, det måste ju också vara en stor fördel med det som förbundet har valt att göra med att liksom ha en trygg anställning och man känner att men det här vill jag göra, det här vill jag växa i.
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Om vi då går in lite kort i den mentala hälsan, alltså som seglare eller liksom elitidrottare egentligen overall. Nu har du ju sett många längs vägen och du har jobbat både i Danmark och liksom du har en egen erfarenhet av segling. Hur svårt är det att vara elitidrottare och kanske specifikt seglare idag?
Jag tror frågan är väldigt individuellt och det finns inget tydligt svar överlag. Men jag tror man ska tänka lite så här, det är fler som går och battlar med utmaningar på en och andra sättet än vad man tror.
Ja, för man ser ju de här bilderna i Instagram, det är så käckt och man liksom, alltså jag tänker att bakom det så finns det ju så mycket mer. Hur ska vi göra för att hjälpa seglarna på bästa sätt att bli den här hela människan, tycker du?
Ja, men jag är kanske lite inspirerad från Danmark där. Jag vet ju att SOK och RF jobbar på samma sätt nu med att vi ska ha flera ben att stå på som idrottare. Så man inte bara har sporten, men man kanske har en utbildning man håller på med samtidigt, man har ett socialt umgänge. Att man hittar en sammanhang man kan vara i.
Precis, att det finns fler saker som betyder något. Lovisa beskrev ju det rätt bra i sitt avsnitt, liksom, att ta med sig tryggheten hemifrån ut i världen. Liksom. Vad är det du gillar? Om jag kanske gillar att spela ukulele, någon annan gillar att ta med ritblocken och en tredje gillar något annat. Liksom, att få vara den man är.
Mm.
Hjälper du dem med de här sakerna? Påminner du om detta också?
Ja, i den omfattningen det går att påminna. Jag är ju också bara människa så jag glömmer ju bort grejer också. Jag är ju inte alltid 100% bäst. Men så ofta jag kommer på det så försöker jag vara stöttningen och vara den som håller röda tråden. För precis som du säger, alltså tryggheten betyder ganska mycket. Och speciellt om man ska performa. Så när jag pratar performa, då tänker jag när man är uppe i topp av talang. Jag tänker inte när vi är utvecklingslandslag. Då har vi fortfarande extremt mycket mer lära. Seglingen är ju en erfarenhetssport, så man ska ju förvänta sig att man ska hålla på länge med seglingen. Alltså man ska skynda långsamt.
Vad skulle du vilja säga till en seglare som är liksom med det i sin liksom tidigare fas av sin karriär och liksom, men ändå vill så mycket så att det nästan gör ont i en själv när man står och tittar på det. Alltså man liksom vill bara kanske bidra med lite balans. Liksom, är det vanligt tycker du?
Ja, det tror jag verkligen. Alltså ja, det ser man ju. När man bara är på hamnplan så märker man ju folk som verkligen har det helt ute i fingerspetsarna. Men jag skulle säga att det är väldigt viktigt att älska seglingen. För det man kommer behöva hålla på med seglingen väldigt länge och förhoppningsvis resten av livet. Skulle också säga att det är väldigt viktigt att hitta en sammanhang. Så man får vänskap som kan hålla en i sporten. Om man blir skadad, att man fortfarande har kontakt med vännerna som är i seglingen. Så man hela tiden har en kontakt med sporten. Och så skulle jag säga att det är viktigt att hitta några vägvisare eller mentorer. Som man kan ta hjälp av när det behövs. Och precis det här med att inte ha bråttom.
Nej, precis. Och liksom upplever du att det är liksom overall är för många som har bråttom och vill för mycket. Och det, är där, alltså det jag tänker lite på det är det här, hur ska vi få fler att liksom fortsätta? Vi behöver ju, liksom, de behöver älska segling egentligen, kanske de gör det, men så kraschar det, lag kraschar och liksom man vill olika och man kan inte komma överens, man är 16, 17, 18, 19, 20. Hur gör vi där tycker du?
Jag tänker att det är det som styrelsen och förbundet har tänkt till lite på när de har anställt Martin och jag. Att vi har IGEN, vi har starka klubbar. Efter IGEN blir ju extremt curlade där. Alltså de ska ju knappt tänka på något måltid de ska äta, för att allt är ju fixat och lagat och så. Så det är lite som den här fågeln, du vet, står på kanten av taket bara så här, oh, I believe I can fly, och sen flyger de ut och så bara bang, rakt ner i marken. Så där försöker förbundet med utvecklingsanslaget att ha några mentorer som kan hålla handen lite under dem medan de sakta sväver ner mot jorden.
Mm.
Sen måste vi ju börja och lägga grundjobbet, för ofta så här, de som kommer ut från riken är ju juniorseglare fortfarande. Var juniorvärlden är en helt annan grej än att gå över till seniorvärlden. I seniorvärlden har vi ju, ja, men vad, hur gammal är Santiago Lange? Han är ganska gammal, morfar och farfar är han väl. Så där är det viktigt att vi försöker att de inte får den här crash, bang, boom och sen slutar seglingen. Men att vi mer försöker vara där, stötta, rådgir. Ja, men det är inte nu ni ska åka på utomlandsäventyr. Nu ska ni egentligen komma in i plugget om ni vill plugga vidare. Vi ska träna mycket på hemmaplan. Det är också väldigt ekonomiskt dyrt att segla. Vi vet alla som håller på med segling. Så vi försöker göra det bästa möjliga utav de få resurserna som finns. Och sen när de har kommit in i plugget och när de börjar bli mogna för det, ja, men då, och de har en viss nivå, då tycker jag då kan vi ta dem utomlands och vara med och tävla lite. Så de får en succé upplevelse istället för bara få käftsmäll.
Om vi går tillbaka till din segling, du var framgångsrik i Leisen för Danmark. Vad har du tagit med dig från din segling vidare in i ditt yrkesliv? Alltså jag antar egentligen allt. För jag menar, du är ju den du är och liksom man formas ju av sin egen segling. Men är det något specifikt sådär som du känner att det här vill jag stötta mer på, eller det här har funkat bra i Danmark, det borde vi göra här till exempel?
Nej, men jag hade ju den turen när jag startade, så fanns det väldigt bra seglare i Danmark som jag kunde haka på. Det fanns en väldigt bra talangmiljö där danskarnas bästa tränare skulle jag säga, Finn Betong, som är motsvarigheten var till Donning, som tyvärr inte är med oss längre, så till att driva utvecklingsmiljöerna. Man blev väldigt självgående. Det var inte ofta han kom upp och sa dra Cunningham eller någonting. Han var mycket den här, hur känns båten? Känns den tung? Ja, men då ska du dra lite uttal. Är det mycket rodertryck? Ja, men testa, flytta dig lite bak i båten. Eller, du vet, han var mycket mer, gjorde en väldigt självständig. Så det gjorde ju att jag behövde kanske inte coachen eller tränaren så mycket ute. Jag behövde mer coachen på regattor.
Just det.
Jag hade ju tur att ha en av de få kvinnliga coacherna då. När vi håller på i olympisk sport, Anna och jag. Vi har fortfarande kontakt, hon är fortfarande viktig för mig.
Härligt. Du har ju sett många olika team. Både lyckas och göra mindre lyckade grejer. Vad är nycklarna för att bli det här framgångsrika teamet som alla drömmer om att bli?
Jag tror det viktigaste är. Jag hörde ju Vilma och Rebeckas podd också. Det här med att de satte sig ner med coachen. Alltså det var ju jag som var med där, och det är ju väldigt viktigt att man får sätta sig ner och göra en förväntningsavstämning från början. Ja, men pratar vi samma språk? Alltså, så vi inte pratar om äpplen och den andra pratar om bananer. Vi ska prata samma språk, vi ska kanske ha samma förväntningar. Det är inte dåligt om man har samma mål, som man på ett tidigt sätt kanske börjar förstå den andra i allt detta. Men ja, jag tänker det är väldigt många som är väldigt kompetenta inom det här området. Så det är många, många olika man kan fråga.
Mm. Men du menar, du är ute lite efter basarbetet liksom, i början av en satsning, ta lite hjälp, sätt dig ner och gör liksom grundjobbet så att man har en bra platta att stå på när man väl ska ut och härja där och börja trilla i vattnet hela tiden för att man inte liksom hanterar båten tillräckligt bra än, men att man ändå börjar med teamet från början.
Ja, exakt så. Alltså det är lite som, ska vi bygga ett hus? Då är det ju inte så gott att bygga på ett svajigt fundament. Så man vill ju gärna lägga fundamenten väldigt, väldigt bra och stöpa det bra innan man lägger första bricken, murstenen. Och så är det ju innan att man börjar åka utomlands och träna och segla och hålla på. Då är det ju väldigt, väldigt viktigt att man har samma målsättning och skapat basen på ett bra sätt.
Lovisa var ju inne på lite samma sak där, liksom kanske det här med trust the process när det gäller liksom hanteringen av båten. Det kommer komma, vi lägger tillräckligt många timmar overall så vi kommer lära oss att jippa liksom. Men det andra, lite luddigare, kanske lite svårare, och ju yngre man är desto mer klurigt. Tappa inte bort det. Det är väl det vi vill ha sagt här nu då, kanske Alberte, eller hur?
Ja.
Går bara lite tillbaka till det här med att vara två i en båt. Har du några konkreta nycklar förutom det här med att lägga grunden, liksom som vi var inne på? Har du några konkreta tips och nycklar till de som seglar i team, hur de ska göra för att hålla ihop länge och kunna bli lika grymma som Anton och Lovisa och de andra som du coachar?
Alltså, det viktigaste enligt mig då är att ha respekt för varandra. Det skulle jag säga, det är ju en allmän väldigt viktig nyckel i livet att ha respekt för sina medmänniskor. Men respektera olikheterna också. Så inte att den ena känner att de ska gå på tipp två och den andra kan få det som de vill. Det är givande och tagande. Jag brukar använda lite symbol och säga, ja, men vi har en fotbollsplan, det vet alla ju hur det ser ut. Och så har vi en mittelinje och så den ena har ena sidan, den andra har andra sidan. Man spelar bollen lite fram och tillbaka. Båda, alltså försvarssidan, har ansvaret för att anfallaren inte kommer för långt ner. Och likadant i teamet, att ja, men tycker jag att någon trampar över min gräns, då är det mitt ansvar och säger till den andra personen.
Mm.
Så man får lite guidningsprocessen när man öppnar dialogen.
Ja, för det kan ju vara lite svårt att veta. Alltså man kanske vill göra rätt, men det blir fel i den andras ögon.
Exakt.
Att det är också mottagaren som får vara lite ansvarig och inte alltid bara kanske tänka att det är den som har gjort något som är ansvarig.
Ja, och verkligen använder den här. Jag blev väldigt ledsen när det här hände. Jag uppfattade det så här. Var det så du menade det också? Mm. Och då är det ju ofta, nej gud, nej, det var inte så jag tänkte. Det var inte så jag menade. Nej, men det var så jag uppfattade det.
Mm.
Så väldigt mycket krångel i team kommer utifrån när man tolkar någonting. Och inte får satt ord på känslorna som man inte låter den andra få veta. Och sen är det ju vissa människor är väldigt snabba i hur de känner och tänker. Undertecknat det också, kan jag hälsa. Och då gäller det ju också att vänta in teammaten man har och veta om är personen snabb eller långsam på att tänka och reagera. Ja, men kanske säga, ja, men hur tänker du, som man lägger över den på den personen först? Så inte de bara blir maten med vad man själv tycker och tänker hela tiden.
Mm, och det känns ju som en viktig roll som tränare ute i klubb och liksom coach på mästerskap också. Att liksom ge alla individerna utrymme att få prata. Vissa är snabba, vissa svarar direkt och vissa behöver tänka.
Ja, exakt.
Okej, Alberte, vi är så glada att du tog dig tid och delade med dig av din coachfilosofi. Du är definitivt en inspirationskälla till att våga ta klivet ut och stå i coachbåten. Jag tycker du har gjort det fantastiskt bra. Sista frågan, vem vill du höra i seglingspodden?
Oj, oj, oj. Men jag tror att jag hade varit väldigt intresserad av att få lite inspel och finurligheter från Anton faktiskt.
Kul! Jag kan ju säga att han står ganska högt upp på listan redan. Men nu fick jag lite kanske godkänt från chefen i familjen då att jag kan norpa honom en timme också till en inspelning. Är det du som bestämmer i familjen?
Nej, alltså han gillar ju att säga så här, jag ska kolla med regeringen, men lite som jag började med att säga så är det ju hans schema som gör och bestämmer vad vi kan göra i familjen. Så
han kanske säger så för att liksom rättfärdiga lite. Han vet egentligen att han tar stor plats och då vill han ge dig glansen liksom.
Ja, men lite det här som vi sa med att vissa har väldigt snabba ja- och nej-signaler. Jag är väldigt snabb på det. Anton är mindre snabb. Så utåt kanske det kan låta som att det är jag som bestämmer. Men jag skulle säga innanför dörrarna här hemma så är vi ganska jämställd.
Ja, det låter härligt. Gå en trappa ner nu när du slänger på luren här då. Och så hälsar du Anton att vi gärna pratar med honom inom en snar framtid. Tack så jättemycket för att du var med, Alberte, och vi ses på vattnet framöver.
Tack själv.
Tack för att du har lyssnat. Inför det här avsnittet så pratade jag lite med Lovisa Karlsson och hon beskriver Alberte som expert på att möta olika personer och anpassa sin coaching. Och det var verkligen kul att höra hur hon lirkar och lyssnar för att förstå i vilket mood seglaren befinner sig i. Så oavsett om du är seglare, tränare eller supporter så hoppas jag att du har fått med dig flera saker nu. Tack så mycket igen för att ni har lyssnat och vi hörs igen om 2 veckor.
En poddproduktion av Freda.